Då är det måndag igen. Om du lyssnar den dag som den här podden släpps, i och för sig, du får lyssna på den när du vill. Men om du är en sån som vilar på hanen och är beredd direkt när podden släpps, så är det måndag idag och du är välkommen till en ny vecka. Och du är välkommen till podden På jakt efter framtidens kyrka. Jag heter Carl-Henrik Jacklund. Jag är chefredaktör på tidningen Sändaren och idag befinner jag mig i Hammarkullen tillsammans med Matilda Nilsson och Magnus Bramer.
Och det är jag som är Matilda och jag jobbar som pastor i Mariakyrkan i Hammarkullen utanför Göteborg.
Och det är jag som är Magnus Bramer. Jag är också pastor i Betlehemskyrkan. Och Betlehemskyrkan i Göteborg, vi är en församling med tre kyrkor på Vasagatan i centrala Göteborg. Och i Mariakyrkan i Hammarkullen som vi är nu, som är en samarbetskyrka med Nylöse pastorat, Svenska kyrkan. Och så en kyrka till i Lövgärdet som heter Rosa huset.
Just det. Så ni jobbar mycket tillsammans?
Ja, men det gör vi. Hammarkullen som vi befinner oss nu och Rosa huset är ju liksom båda i Angered, nordöstra Göteborg. Det är 10 minuter med bil sådär, så att det är inte liksom granngrann men hyfsat nära. Så att, och både Hammarkullen och Lövgärdet är ju liknande områden. Så att, här finns vi med två lokala gemenskaper som försöker samverka och hjälpas åt så mycket som möjligt.
Och när jag hör framtidens kyrka så hoppas jag att den ska låta lika konstig och varierad som det du sa. Otippade namn, nya samarbeten, lite invecklade strukturer och organisationer. Det är jobbigt, men det ger också mycket nytt och nya möjligheter.
För det här måste betecknas som ett ganska speciellt sätt att vara kyrka på här ute, som i förhållande till vad många är vana vid kanske, i, om man nu går till en kyrka någon annanstans, i en klassisk liksom, församling, eller?
Absolut. Och den enkla orsaken till det är ju segregation. Mm-hmm. När jag kom hit som pastor så undrade jag ju, vem är barn till vem? Alltså man tänker att de som är runt 40 kanske har någon förälder eller i alla fall en släkting i 80-årsåldern. Icke. För ingen har flyttat tillbaks hit efter studievändan. Ja. Och då slog det mig att många frikyrkor, särskilt den jag själv kommer ifrån, på Donsö, bygger ju på generationer. Mm. Man fostrar en ny generation och så rullar det på. Bryts det, då har man ingen ekonomi och ingen stabilitet, ingen kontinuitet. Just. Då behöver man hitta på något nytt.
Ja, Donsö, tvärt är det är enormt svårt att hitta någon som inte är släkt med någon annan där, va? Det är liksom åt det hållet jag istället. Men hur, vad blir, om man utgår från den här, liksom den här poddens grundläggande fråga, så är det liksom längtan och drömmen inför framtidens kyrka. När ni tänker utifrån den plats som ni befinner er på, eller de platser ni befinner er på då. Ni har ju lite olika här. Ni har ju både innerstan och de här ute här i Angeredsområdet. Vad är det som står överst hos dig då, Magnus?
Men som i min tjänst, som är som ett lite större kollegium, så får vi lite olika inriktningar. Så jag är pastor med inriktning social verksamhet. Det var ju inte kanske något som jag tänkte när jag läste teologi, eller tänkte jag skulle bli pastor, att liksom att det var en inriktning jag skulle ha. Och vad vi lägger i är ju att vi vill vara en tydlig aktör i de områdena vi finns. Ja. Alltså vi vill vara en kyrka som finns till för de områdena där vi är. Och sen då just att Hammarkullen och Lövgärdet i områden med väldigt tydliga behov gör ju att det finns mycket att engagera sig i och så vidare. Det är inte givet att man gör det bara för det. Men jag tänker både Mariakyrkan och Rosa huset, det vi försöker liksom vara tydliga med i våra tjänster och så vidare, är ju att inte bygga in oss i våra byggnader. om jag till exempel tänker på min tjänst då, som när jag är rör mig mycket i Lövgärdet, så lägger jag ju stor del av mina veckor kring olika möten som inte är i kyrkan. Mm. Till exempel igår då så var jag på ett områdesmöte för ett nätverk som heter Hela Lövgärdet. Då möts liksom socialresurs, socialförvaltningen, skola, bostadsbolag, föreningsliv. Och så har vi gjort ett samarbetsavtal där vi har lärt känna varandra och vi är olika aktörer i ett område. Och så vill vi verka för goda uppväxtvillkor och goda livsvillkor, förbättra dem i ett område som Lövgärdet. Och så bidrar vi med olika saker. Och det tycker jag har varit en sån ögonöppnare i min tjänst de här åren att finnas i Lövgärdet. Amen. Ta det klivet utanför, var en aktör i området och försök vara med och göra liksom skillnad i området. Områdespåverkan, vad man nu lägger, liksom, men var med en del av samhällsbygget. Och det lever ett begränsat område, det är tydliga utmaningar. Men också då att vi tar vidare ett arv av Rosa huset som har funnits, inte som ett rosa hus, men som en gemenskap sen då mångmiljonsprogrammet tog fart. Funnits där långsiktigt, jobbat, funnits en del av området. Och vi som kommit in senare liksom tar vidare det goda förtroendet som finns. Mm. Så att Rosa huset, märkligt namn, det är ett rosa hus. Hette inte från början, utan hette då Missionskyrkan i Lövgärdet. Men alla kallar det Rosa huset om det är rosa. Och så lever med det, har ett sånt förtroende. Så det är enkelt att komma in i de rummen. Samtidigt kan det vara obekvämt som pastor att försöka liksom hitta en ny arena sådär, om man delar någonting, men också så spännande. Och det blir väldigt kontextuellt, men där har jag upplever jag en väldigt liksom meningsfullhet, glädje i att vara kyrka och att vara pastor och vara med och bygga något gemensamt med många andra goda krafter. Ja.
Jag tänker också på det. Alltså att bygga ett samhälle tillsammans. Och så hör jag en röst i huvudet som säger att så här, ja, men ska vi inte evangelisera också? Eller var är Jesus idé? Och då tänker jag att vara bland människor, att älska och att bygga Guds rike. För jag tänker att man behöver bygga också. Mm. Det är då jag känner att jag går med Gud. Mm. Och det är väl för att man är olika också. Och det är också något som har präglat de delar av kyrkan som jag har varit i. Man kan tänka att Donse och Hammarkullen skiljer sig mycket åt. Och min man kommer från Ekumeniakyrkan i Braås utanför Växjö. Men det är ändå en röd tråd att man bygger något. Mm. För liksom allas bästa och för att man vill visa på Guds kärlek och bjuda in människor att känna den. Sen tänker jag också på, i Betlehemskyrkan har vi en värdegrund och någon rad därifrån har följt mig där det står typ i hoppet föds de mest kreativa verktygen till förändring. Mm. Och det har burit mig mycket. Vår kyrka här i Hammarkullen blev möglig, så vi var utan kyrka ett tag, firade gudstjänst i Folkets hus, gick så där och var inhysta i andra kyrkor, och nu är vi i en barack. Det kräver att man är kreativ, men det har också väckt en väldigt stor glädje. Att hoppet har blivit lite större för att man har behov. Och det, ibland pratar vi om att vi ska vara med och bygga och vi ska ge till samhället och i den här kontexten. Men då var det så tydligt att vi som kyrka blev burna av andra i Hammarkullen. Så en morgon när jag kom till kyrkan så stod fritidsledarna från fritidsgården där. Vi ska, nu får du komma med här, för vi har ordnat en intervju. Så att vi ska göra ett reportage i Göteborgsposten. Ja, det var ju väldigt...
Om församlingen?
Ja, om att, så här, att kyrkan är så viktig för hållbarheten och kontinuiteten, uthålligheten i ett samhälle som rör sig så mycket.
Ja.
Och som hela tiden hotas av nedläggningar av olika slag som Hammarkullen är.
Ja, just det. Och då vill de slå ett slag för att vi måste ordna sig så vi kan ha kvar kyrkan här ute. Var ja, det som var?
Det var verkligen. Och det hade jag inte väntat mig när jag först kom hit som ny pastor att det skulle hända.
Nej, det är ju fantastiskt. Mm. Vilken berättelse. Det där kan ju bli, alltså när man hamnar i lite mer utsatthet och är liksom den behövande, så kan man också upptäcka att, att samhället kanske på ett annat sätt sluter upp bredvid en. Mm. Är det enklare eller svårare att vara kyrka i ett sånt här då, utsatt område?
Jag vet inte.
Det är annorlunda i alla fall.
Ja, men det är annorlunda är det väl i alla fall då. Sådär. Och väldigt berikande. Det är väl framförallt det, tänker jag, att man, jag har med mina erfarenheter innan och olika sammanhang och kyrkor när man har jobbat och vuxit upp och så vidare. Så, att, så absolut så är det annorlunda för mig då än vad det jag haft tidigare. Men också så berikande och spännande att få möta människor som jag antagligen inte hade mött annars. Liksom. Mm. Många väldigt modiga människor som har lämnat sitt hem, lämnat sin trygghet på grund av krig eller utsatthet av olika saker och brutit upp och så hamnat då i Lövgärde till exempel. Starta om, starta nytt. Och då söker man givetvis sitt sammanhang och därför känner ju många människor just för Lövgärdet. Mm. Sen finns det finns någon mänskligt i det. Det är överallt liksom. Man kan ju skoja lite ibland om att vi har varit inne på Donsö, att man är väldigt kär i sin ö. Men den mekanismen finns ju också här i Angered liksom. Mm. Kanske olika berättelser, men berättelsen är att man behöver hitta sin plats och sin trygghet och så vidare. Och den upplever jag tydligt i Lövgärdet. Trots att det finns många utmaningar så är man glad och stolt över sitt område. Mm. Och det bygger någonting i det. Och det är väl ett skapande av en identitet. Man, menar, man har sin nationella identitet, man har sin familjeidentitet. Men den har man ju fått lämna för mycket. Den blir man ju aldrig liksom kvitt och inte vill bli kvitt ifrån. Men man försöker ju också skapa sig en ny berättelse.
Ja.
Och då blir ju Sverige, Angered, Lövgärdet en del av den berättelsen givetvis.
Ja. Ja. I vilken mån skulle ni säga, och det här kan ni bara fundera på i, liksom, i det allmänna, om vi börjar i det specifika i de sammanhang ni finns i nu, i vilken mån behövs det en lyssnande kyrka och i vilken mån behövs det en talande kyrka? Här ute.
Alltså här finns det alltid en frustration att man inte blir hörd. Och att den som hörs är liksom medias bild, och då är det det som är sensationellt, ofta det som är negativt.
Mm.
Så tillsammans med andra i Hammarkullen så arbetar vi jättemycket för att sprida en annan berättelse, särskilt för unga människor.
Ja.
Att så här, du kommer från Hammarkullen, då ska du vara stolt. Tänk vad de har att bidra med, som jag känner att jag liksom saknar så mycket.
Mm.
Förmågan att liksom orientera sig i det mångkulturella. Att liksom hela tiden leva med så många olikheter.
Mm.
Och ändå blomma själv.
Just det.
Det tänker jag är en superkompetens. Att vi liksom, områdena, både Lövgärdet och Hammarkullen, är präglade också av föreningsliv och att vi gör det tillsammans.
Mm.
Men det ligger hela tiden en tyngd av liksom, samtalet på högre nivå om att vissa bidrar och andra bidrar inte. Och att kriminaliteten och otryggheten liksom, får definiera människor här så mycket.
Mm.
Och jag tycker att det är väldigt synd att det får definiera ungas självbild som inte har någonting att göra med kriminalitet, kanske.
Ja, just det. Det säger väldigt lite om dem. Eller ingenting om dem.
Det säger ingenting om dem. Inser ingenting om deras vardag.
Ja.
Men det är ändå en bild de hela tiden måste relatera till För att de märker att andra relaterar till den bilden.
Ja. Men det låter ju också, det låter på det då som att ni har, det är väldigt mycket både och. Man finns, ni finns med i samtalet med människor både för att lyssna och också för att liksom tala in i de sammanhangen. Det är liksom både och väldigt tydligt. Det är inte det ena eller det andra först och främst.
Ja, och så tänker jag precis så. Och sen tänker jag att man också behöver vara lite profetisk som kyrka. Mm. Och man behöver stå upp för det som man tror är rätt. Vi är inte överens om allting. Men jag vill ju vara en lärjunge till Jesus som följer. Och då behöver man ju tala ut då när det sker liksom stora orättvisor eller så.
Mm.
Eller kanske mer det här när kyrkan anpassar sig efter samhällsklimatet. Ja, just det. Svänger samhällsklimatet åt ett håll, ja, då svänger vi efter.
Ja, just det.
Då vi tänker jag att vi behöver tala. Men då kanske vi behöver tala till oss själva.
Ja,
inte
ja.
Till andra.
Och i det här sammanhanget, vad hamnar det i då? Det är typ att om det blir ett hårdare samhällsklimat gentemot folk från andra kulturer och etniciteter och så vidare. Så...
Ja, det tänker jag. Och så tänker jag på rädslan för islam.
Mm.
Och rädslan för att islam och så är den kulturella typ sfär som man tänker att islam hör till, att den håller på att infiltrera Sverige och liksom hotar demokratin. Ja, att det pågår ett kulturkrig.
Ja.
Det är så otroligt långt ifrån vardagen här. Ja. Jag tänker om det nu pågick ett sådant kulturkrig, då borde väl det märkas här, där den islamska kulturen är ganska stark. Jag känner mig helt ohotad.
Ni har goda relationer.
Ja, vi har jättegoda relationer. Och sen finns det ju klickar inom alla religioner.
Mm.
Där man kanske, det är inte de första man samarbetar med.
Nej.
Och så finns det ju andra som man känner, vi vill samma. Här har vi liksom potential att göra något gott ihop. Men jag möts alltid av väldigt stor, med väldigt stor respekt. Att jag får stor respekt för min tro.
Ja.
Ja, men givetvis finns det tid för lyssnande och givetvis för talande. Men det finns alltid tid för görande.
Mm. Mm.
För jag menar, det är jättelätt att tycka om allt möjligt givetvis. Men eftersom vi befinner oss nu i Angered och den mediala uppmärksamhet som varit de senaste åren och bara senaste veckan, så kommer ju polisen då med sin gradering igen i områdena. Och jag tycker inte det är så konstigt. De har ju sitt uppdrag, så att de måste beskriva vad de ser och ge den bilden så att beslutsfattare kan tycka saker. Sen blir det, hade jag, det är klart det är jobbigt för dem som bor i områden när man lablar på de sätten som man gör. Men det är lite åt sidan. Men det är tid för görande, det finns det alltid. Och jag tänker att också i områden där det har jobbat så mycket i projektform och kortsiktighet och inte jag tänker de långa perspektiven. Det behöver ju utmanas hela tiden att tänka. Liksom. Och då tror jag det bästa sättet är att göra saker. Försöka vara kreativ och hitta saker. Kreativiteten är vad är det för hopp man vill sprida. Som både här i Mariakyrkan och Rosa så jobbar vi mycket med barn och unga just nu. Liksom, så där. Ja, men det är ett adderande in i den här berättelsen. Vilka de här unga människorna är. Vilken bild de har av sig själva. Så där. Och det tycker jag är jättefint. Jag menar, de ungdomarna som nu då i både i Hammarkullen och här i Lövret har gått en ledarutbildning som vi arrangerar. Nu frågar vi inte vad de har för tro, men jag skulle ju tro att de och många av dem har en muslimsk tro liksom, eller bakgrund och så vidare. Så här. Och så kommer de in och gör en ledarutbildning hos oss och blir fantastiska, duktiga ledare för vår verksamhet. Bidrar med en massa. Och så får vi ge den där liksom bilden av att ja, antingen har de redan börjat upptäcka den, då förstärker vi den. Eller så är det en ny bild av sig själva att jag kan vara ledare. Jag kan vara med och påverka de här barnen, bygga en god, varm gemenskap, skapa meningsfull fritidsverksamhet. Så växer man i det. Det är ju mycket av vår frikyrkliga, det är ju en del av min berättelse också, hur jag fick liksom lära mig ledarskap. Så vi gör ju egentligen det, men vi gör det med de människorna som finns här. Och vi har inga kriterier på vilket sätt man ska tro eller vilken religion och så vidare. Och då skulle man kunna säga att menar det största budet om att älska Gud och älska sin nästa som sig själv, det är ju stora ord, men att sprida den här kärleken, ja, men det är ett konkret sätt att göra det liksom, i att finnas till i en scoutverksamhet. Och mitt möte också med människor så här, när man sitter och talar tro, även om man då har olika religionstillhörighet, så möter jag ju mycket samma gudsbild. Betydelsen av vad religionen spelar för roll i mitt inre, i mitt syn på mig själv, på samhället och den värld vi vill skapa. Så det är så lätt att tänka att liksom vi ska vara så olika, men tycker man lär känna så finns ju mycket av likheten i riktningen vad man vill att sin tro ska få betyda för en själv och den här världen. I sådana begrepp som ett gott samhälle, fred och frid. Ja.
Skulle ni säga i det perspektivet, och nu är det ju både att det finns ju en lite speciell kontext jämfört med den liksom breda kyrkan, eller gentemot de flesta kyrkorna helt enkelt. Men det är ju också så att liksom man kan ju ändå se att alltså ha tankar kring liksom hela kyrkan eller den breda kyrkan på det sättet. Är detta med att, om vi nu tänker framåt och längtar framåt, drömmer framåt, är det just den här kyrkan som faktiskt snarare hittar att uppmuntra saker hos andra, så, eller du vet, uppmuntra, bejaka det där som redan finns där, än att presentera och få fram något nytt in i människor, om ni förstår vad jag menar. Jag förstår knappt själv faktiskt.
Varken eller, tänker jag. Nej, jag tänker du hade fel ingång.
Ja, det är bra. Rätta till det.
Det lever ju.
Ja.
Det, jag tror ju att men jag lever ju med Gud, med Jesus. Så då tänker jag, apropå kreativiteten, det är ju något nytt som händer, som skapas hela tiden. Det är inte så att jag kommer varken med något färdigt till någon eller möter något hos någon och bara bejakar det, utan jag tänker att helig ande leder både mig och andra. Men vårt språk i kyrkan och vår tro, det är ju vårt bidrag.
Ja.
Så det tänker jag, det är ju vi kallade till. Att vara tydliga med att det är Jesus Kristus som jag följer. Därför gör jag det här. Och liksom vad jag har mina källor. Och det blir ju oftast bättre, även i religionsdialog, att vara öppen. Så jag tänker att ha ett stort hopp och tillit till att vi går med Gud och att vi skapar nytt tillsammans. Men det kräver ju att hela kyrkan vågar luta sig mot den tilliten och är beredd att göra förändringar. Och det rör ju till exempel hur vi fördelar resurser, statsbidrag i Ekumeniakyrkan. Har man en förväntan på att kyrkor i områden som vårt ska bli självförsörjande, då kan vi lika gärna lägga ner med en gång. För det som jag sa innan, att det bygger på generationer, det är så vi har klarat ekonomin. Och vill vi vara här så kommer det kosta, för det är inte alltid i alla fall en jättetillväxt i medlemsantal. Även om vi nu har en ganska positiv kurva, så är det inte strålande. Det sa ju inte Jesus heller, att det skulle gå strålande alltid.
Nej.
Kommer nog inte ihåg riktigt vad frågan var, men jag trömmar vidare på den här frågan lite som Matilda pratade om, just kanske inte så spännande, men så viktig, det här just kring organisation. För Mariakyrkan här då är ju en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och Ekumeniakyrkan. Och då finns det mödraförsamling i Betlehemkyrkan som Ekumeniakyrkan då, och så Nylösepastorat Svenska kyrkan. Och det var ju egentligen att två kämpande gemenskaper här i Hammarkullen. Och så hittade man en väg att ja, men vi vill finnas kvar som kyrka i Hammarkullen. Kan detta vara en väg att gå? Ett ekumeniskt tecken, liksom ett samarbetstecken på att det går att göra någonting utifrån en längtan och viljan att vi vill bygga Guds rike i Hammarkullen. Och liknande kan man säga också med Rosa huset som är då en tillhör Betlehemskyrkan och har alltid gjort. Det var ju liksom, man använde inte begreppen av församlingsplantering, utan det var när området växte fram så var, fanns det en längtan hos ett gäng att starta barn- och ungdomsverksamhet. Och sen den här luddiga kategorin unga vuxna var ett gäng som ville flytta dit för man tyckte om området. De användes inte heller av begreppen som kommunitet eller kollektiv. Men när man hör deras berättelse så skulle man kunna labla dem på det sättet. Kanske inte så viktigt. Men, så det har ju vuxit fram och sen så knoppade aldrig Rosa huset av utan har funnits kvar i organisationen. Och det tror jag var helt avgörande. Att det finns ett helhetstäck där. Sen har ju liksom det i olika tidsperioder varit olika levande och så vidare. Sådär, va? Och vi är ju en demokratiskt fungerande gemenskap så att man får tala för sin sak och driva saker och påminna och visionera och drömma och sådär. Och just nu så tycker jag uppfattar i BK som helhet liksom, ja, vi drömmer om och längtar efter många saker och gör mycket saker på Vasagatan med gudstjänster, kultur, musik, barnverksamhet här också, social verksamhet. Men vi drömmer också om i den här staden som spretar så mycket att finnas tydligt i Hammarkullen och i Lövgärdet. Mm. Och den organisationen är väldigt viktig. Mm. För annars är det inte, det handlar inte bara om ekonomi. Utan det handlar för mig och Matilda att vara del av ett större kollegium. Så att vi kämpar på här, så har vi varandra, men vi har också delat kollegium som stöttar och uppmuntrar. Vi hjälps åt. Sen är det inte alltid enkelt, men det är helt tänkt så. Det finns en styrelse som lever med frågorna och så vidare. Så där. Så att, och kring fastigheter så har vi en del av Proprius då, som är BKs. Ja, men nu målar jag på. Men sådana här saker är inte oviktiga. Tänka till strukturen. Sen fungerar inte strukturen om inte längtan och viljan finns. Men när de får gå hand i hand. Ja. Liksom institutionen och drivet liksom.
Ja, precis.
Och vi är jättetacksamma för Ekumenia som gjorde en jättesatsning 2019 i Råshuset tillsammans med Råshuset och Räddningsmissionen och startade igång en scoutverksamhet som ett projekt. Och så var det väldigt positivt och så kunde vi ta vidare det och nu är det en levande verksamhet som har skapat så mycket kontaktytor med hela området. Det visste man inte då, men det var en jättestort bidrag av Ekumenia till exempel. Så att också så här, gå i hand och, det är väl en sak som vi upplever också, nu pratar jag just om de olika kyrkorna och Betlehemskyrkan, men också hela områden att jobba med samverkan och samarbete. Mm. Det är väl också en sån, och den upplever jag i de här områdena, att det vet alla om. Från skola, bostadsbolag, föreningsliv, alla. Vill vi liksom bygga det goda samhället, ingen klarar det själv, utan vi måste gå tillsammans.
Jag tar gärna vid där. Kan ju låta torrt med organisation, men några av er som lyssnar kanske bara älskar det.
Troligtvis.
Det är så viktigt och jag tänker att vi har så mycket resurser inom hela Ekumeniakyrkan. Och med Ekumenia och med, här har vi Räddningsmissionen. Men om vi liksom har täta skott mellan alla församlingar, då får vi inte nyttja det riktigt. Så jag tänker att man kan öppna upp lite så att man kan hänga ihop på tydligare sätt, samverka mer. Men för den lokala församlingsmedlemmen så tror jag att det är jätteviktigt att gräva där man står och bygga gemenskap helt lokalt. Mm. Det är liksom att inte hoppas på att vi ska bli någon jättestor gemenskap, för det tilltalar inte. Mm. Det är liksom en fallgrop jag ser med samverkan, att det blir bara en stor organisation och ingen känner att de hör till. Men jag tycker att vi genom prövande balanserar det ganska bra här nu, men vi har prövat oss fram så att man ska känna sig riktigt tillhörig och delaktig både på Vasagatan i Mariakyrkan och Rosa huset. Men ingen av oss små behöver vara liksom ständigt rädda att nästa år kanske vi dör ut.
Ja, just det.
För det föder inte så mycket kreativitet.
Nej, just det. Nej. Men det låter ju ganska mycket som att ni, när ni, den här drömmen och längtan, det är helt enkelt en kyrka som också, som funderar på vart den finns och som arbetar utifrån det. För det, och det ger ju väldigt olika, det är det som gör att Betlehemskyrkan är i stan är liksom på ett sätt med en form av verksamhet, och här ute ser det väldigt annorlunda ut, men det är samma kyrka. Och där för annars är det ju det där med, vad kan vi lära liksom ifrån, det är så olika från alla olika ställen, men just det där att faktiskt vara närvarande, och vi vill finnas till för människorna i vårt samhälle, i vår närhet, och vi vill hjälpa till, och vi vill liksom bidra in i ett bättre samhälle liksom för det. Är det den sammanfattade drömmen i det stora perspektivet, är det?
Ja, och det kan man ju upptäcka dels genom att sitta och visionera och prata med varandra. Mm. Men framförallt måste man ju gå ut och möta sitt samhälle.
Mm.
Och det där med att det alltid är tid för att göra, det tycker jag var, det ska jag ta med mig. För då måste man inte vara superlika. Man måste inte tycka, man behöver inte tycka väldigt lika.
Nej.
Men man kan enas om någonting att göra tillsammans. Och så får man komma in som kyrka med liksom hela sin kyrklighet i det.
Precis.
Nej, och Betlehemskyrkan rymmer ju mycket. Och det här ligger ju på våra hjärtan. Mm. Men jag är så glad över bredden. På torsdagar så har vi ett café i Betlehemskyrkan. Sen vi försöker köra liksom ett vardagsrum. Det finns många olika berättelser för man kommer till det kaféet. Men alla söker gemenskap på något sätt. Det kan ju vara att du inte har någonstans att sova för natten. Men det kan också vara att på pappret så har du liksom jobb och någonstans att bo. Men du behöver ett sammanhang. Alltså ensamheten är den sociala utanförskapsdelen så att säga.
Mm.
Och så äter vi soppa och delar livet och man kan tända ett ljus och sådär liksom, och så dukar jag liksom, plockar ihop de här grejerna och så ska jag ställa in dem i skåpet efter den här kväll, och så kommer en församlingsmedlem, och då har det varit en klassisk pianokonsert i kyrksalen liksom.
Mm.
Och så säger han, ja, men vi vill ju vara en kyrka för hela livet. Det är ju så himla stort, men alltså, jag kan gilla den bilden. Att nu har ju vi de förutsättningarna som vi har med tre platser, tre kyrkor, och vi är ett gäng anställda liksom. Men kan vi vara en kyrka som rymmer liksom mycket av livet? Hela livet kanske vi inte klarar av. Men många olika bitar. Vi kan ju trumma på många olika spikar. Vi kan liksom ha ett stort program när det är bokmässan. Men vi kan också vara tydligt aktiva i Hammarkullen och Lövgärdet.
Mm.
Och de är inte motsättningar, utan det är en helhet i förståelse av evangeliet.
Ja.
Av vem Kristus är, och kristologin utmanar oss till att göra den bredden, tänker jag, av varan att möta människor i en mängd olika livssituationer och sammanhang liksom.
Jag får landa i den här frågan till er. Jag funderar på nu, för nu har ni ju den här, som ni säger, ni har flera olika platser, en som kyrka, och sån tar ner liksom uttryck på olika sätt på olika platser lite utifrån det. Men om man säger, för det är ju lite, det är ju liksom storstads Göteborg och så det som förort Göteborg, så det är väldigt olika. Men om ni skulle ha nu i nästa skede, så flyttar ni till en klassisk liksom svensk småstad med en liten församling. Så, och som både har, de har inte liksom storstadens puls och studentliv och allt det där, hela den där liksom stora bredden, men de har inte den här stora utanförskapet och segregationen, men de har lite av allt. Hur bygger man den kyrkan? Vad skulle ni längta efter att få bygga och få prägla då? Var skulle ni börja?
Åh, jag känner mig jättepeppad när du säger det.
Ja,
alltså den här... eller?
Jo.
Jo.
Ja, bra.
Jo, absolut.
Ja.
Jag tänker att där finns den här mosaiken som man vill ge sig in i. Var är det, man kan ju också hitta liksom vilken aktör, var är det finns lite driv nu som man vill vara med.
Mm.
Här i Hammarkullen så är det Folkets hus. Oh, det drivs på där. Och det kanske är hembygdsföreningen. Mm. Det kanske är någon idrottsklubb Eller så är det någon kommunpolitiker som är riktigt på gång. Eller något ekumeniskt samarbete. Jag tänker att det finns hur mycket som helst. Och det som inte finns, som jag ibland kan, apropå det mångkulturella, det kan ju vara en fördel för integrationen och liksom gemenskapen i ett samhälle att man inte har så stora möjligheter att umgås i sin egna liksom, etniska grupp.
Mm.
Eller att man finns det ingen syrisk ortodox kyrka. Ja, då kanske näst bästa är Ekumeniakyrkan. Så jag tänker att det är väldigt många som redan är kristna, som är utan församlingsgemenskap, som så gärna skulle vi bli inbjudna.
Mm.
Och jag tror att vi behöver bli mycket bättre på att bjuda in och tänka att vi är attraktiva. Alla vill ha gemenskap.
Mm.
Och alla vill väl, kanske inte alla, men väldigt många, jag tänker det är ändå i grunden mänskligt, att söka tro, hopp, gemenskap, få tala om det stora och det svåra.
Ja.
Det kan vi.
Och kyrkans övertygelse är väl att Jesus är för alla, även för dem som inte liksom ännu tror det och ännu vet det.
Mm.
Vad känner du när du flyttar till den nya småstaden? Vad skulle vara din liksom första... Eller du ville säga något annat kanske?
Nej, jag har inte sagt något. Jag bara, det hade varit en utmaning.
Ja,
ja, men det är nog storstadsmänniska.
Du fick lite panik.
Ja, men lite. Kände... Nej, men jag kan vara väldigt imponerad då av pastorer, och man känner ju många som finns i sammanhang då där man blir den som ska göra så mycket brett. Jag är så glad, jag är ju nischad,
ja, just det,
i min tjänst. Men att ha det spektrat som en pastor kan ha då, kanske i en lite mindre församling där det finns förväntningar att man ska skriva månadsblad, till predika inspirerande, till sociala geniet och allt vad det kan vara. Då är det här mycket enklare för mig.
Mm.
Så att jag, och här hittar jag också, för mig enklare en tydlig, och det säger väl mer om mig då, så här tydlig, meningsfull riktning. För mig del, så här, jag hittar i efterföljelsen av Jesus, så blir det här enklare för mig. Det är en tydligare bild vad jag som Magnus, och som i att få jobba med det jag jobbar, att få del av just det här byggandet av kyrka. Just de inriktningar jag har nu. Sen kan det ju ändras om ett antal år, det vad vet jag. Så ska jag inte liksom säga just, men just nu har jag enklare att se den här bilden just för mig då. Så jag kan vara imponerad av dem som jobbar på det sättet.
Ja.
Jag tycker inte att min tjänst är nischad. Jag tycker att jag verkligen är pastorn som skruvar IKEA-möbler som är på escape room med de här tonåringarna som har gått ledarutbildning, och på nätverksmöten och predikar och samtalar med de äldre om döden och umgås mycket med tvååringar och deras föräldrar och har scout. Det tycker jag är kul. Men det som gör att det ändå går att smalna av, så är det ju att bygga Hammarkullen tillsammans och att bygga den här gemenskapen som är Mariakyrkan.
Mm.
Det blir riktningen då. Mm.
Utan de där sakerna du nämnde nu som en del av ditt liksom, yrkesliv och som pastor här. Är det något av det som du känner det där... Det där vill man inte ha med egentligen in i framtiden. Det där skulle vara bra att liksom lägga bakom sig. Eller är faktiskt allt det där del av detta av att vara pastor? Att vara kyrka i det här samhället? Är allt det där naturliga bitar? Både skruva möbler, predika, escape room och så vidare.
Jag bär inte någon frustration att det här borde vi lägga bakom oss.
Nej.
Jag har burit på en sån här, också i mötet med Svenska kyrkan, som själva säger att vi har arbetat på väldigt många platser väldigt mycket med äldre, servat äldre.
Mm.
Det har vi inte gjort på samma sätt i Ekumeniakyrkan. Och det tänker jag, det är ingen bra idé för att bygga framtid.
Att serva, och då, i vilken bemärkelse tänker man då? Att alltså vara inriktade på att vad vill de äldre ha i av gudstjänstliv och så vidare? Eller?
Ja, eller att, jag tänker att man i hela livet så vill man vara delaktig och engagerad.
Ja.
Även om man inte har samma krav på sig att göra lika mycket. Men det är ändå samma att man bygger gemenskap.
Ja.
Men jag tycker att man för framtiden behöver fokusera lite extra mycket på de yngre.
Mm.
Och jag känner så tydligt att särskilt de äldre både här och på Vasagatan bär oss yngre väldigt mycket. Det tycker jag är rätt.
Ja, men det
och jag är väldigt tacksam för det.
Ja. Mm. Och det finns väl någon sån där ömsesidighet där i att man vill ha liksom, respekt för de äldre och ge liksom, dem plats och så vidare. Men man, på något sätt finns det någon slags uppgörelse väl i där i det tysta att den platsen vill de också använda för att, att liksom skjuta fram de yngre. För att det är så viktigt med dem. Det är viktigt att de får fatt i, liksom, i Jesus, i tron, i liksom ett gott liv och så vidare. Så att en mogen äldre har väl just det i sig att faktiskt liksom vara generös gentemot de yngre, tänker jag.
Ja, och bär hela ekumeniakyrkan.
Ja.
Ja, ta det med er.
Ja, precis. Ja, det är bra. Tack ska ni ha, Magnus och Matilda, för att ni kom och var med och hjälpte oss tänka kring framtidens kyrka.
Tack.
Tack.